Men se där ja, den där vinjetten har vi ju längtat efter. Varmt välkomna till Bollklubben på Fotbollskanalen och TV4 Play. Programmet som kommer att sändas mellan 17 och 18.30 måndag till torsdag hela säsongen. Vi har längtat, det är äntligen premiärvecka för Allsvenskan. Och så dessutom ett avgörande kval för herrlandslaget i fotboll mot Polen imorgon. Vilket såklart kommer att prägla den här premiärsändningen. Tillsammans med John Guidetti och Alexander Axén. Pirrade lite i kroppen nu när det både är Allsvensk premiär och dessutom landslagsavgörande.
Ja, men absolut. Alltså, jag menar, det är lite som att man har gått runt och väntat. Och jag menar, som en gammal fotbollsspelare som precis har slutat så... Försäsongen finns ju inte riktigt på samma sätt i det här. Alltså det, ja, Axén har inte träffats varje onsdag och testar hur det är att stå och prata i en mick. Liksom. Så att det är verkligen man har gått runt och väntat på det här och längtat. Och man känner att helt plötsligt bara, whoop, nu är det nära.
Hur känns det första när du ska spela då?
Det är den jag är lite så här orolig för. Att typ så här, du ser mig i första sändning, hur mår du? Är du okej? Alltså, jag vet inte riktigt hur det ska landa i mig om jag ska vara ärlig. För att någonstans när man håller distans till det hela tiden så, jag vet inte, det har gått bra hittills. Men jag vet inte när det väl kommer till det att jag kanske får lite jobbiga känslor. Det vet jag inte, det får vi se. Eller om jag bara tycker att det är härligt att vara runt omkring det liksom.
Under försäsongen har jag inte känt riktigt så här att åh vad härligt att alltså, ge sig ut på planen.
Svensk försäsong är för inte det mest charmiga. Alltså, och den tar ju aldrig slut heller. Så att jag menar, det var ju någonting man såg fram emot att inte gå på den just, om jag ska vara ärlig.
Du däremot saknar grusplanerna från förr, eller
hur? Ja, verkligen. Den härliga försäsongen. När man hade knickers, som jag sa, för det skulle tydligen heta knickers ja, och så vidare. Men när det var stenhårda grusplaner och den studsade och den kom aldrig ner och alla stod och kollade så här. Det var ju där härliga tider. De är bortskämda nu, spelarna.
Mm. Är ni det? Eller var ni det, om jag säger så?
Jo, men det blir man. Alltså, det är så här, jag fick faktiskt mycket hyllningar från Tudin som jobbar inom AIK att jag var ganska bra på att inte klaga. Men det är väl självklart man vänjer sig vid en viss standard också när man har varit utomlands. Alltså jag menar, man jobbar ju millimeter överallt nu i fotboll. Det har ju blivit helt... nästan gått till överstyr. Men allting ska ju vara liksom... Jag har ju varit i klubbar där de hämtar en pastry chef som bara jobbar med att laga efterrätter från Italien som ska flytta till England bara för att göra det.
Alltså
jag menar, det är på den nivån. Så att jag menar, det är väl klart att man vänjer sig vid en viss... grej, att när man åker Degerfors borta så kan man inte förstå att man ska vara borta 5 dagar. Krydd, men ni fattar vad jag menar. Men, alltså, det är liksom sådana grejer kan man ju störa sig på, men annars så... Ja, det är...
Men Werner och de har ju sån som fixar efterrätt och
pastry grejer, chef.
Ja, de har det. De har klass.
Leif Olsson Leif.
Det är ju som sagt Allsvenskan, det är premiärvecka, så väldigt mycket kommer ju handla den här veckan uppenbarligen om den allsvenska premiären. Men också, som jag sa inledningsvis, med tanke på att det är helt plötsligt ett VM-läge för Sverige. Det såg inte ut så för några månader sedan, men nu efter 3-1 seger mot Ukraina häromdagen så är det ju nu ett helt avgörande playoff mot Polen på nationalarenan imorgon. Ett läge vi hamnat i plötsligt.
Ja, helt sinnessjukt egentligen. Normalt sett brukar man ju stå inför sån här, framförallt ett VM. EM var ju lite enklare att kvalificera sig till, men ett VM förut var ju ofta att ja, du fick ju en monsternation i gruppen. Vi hade Frankrike tror jag inför 2018 och Holland tror jag vi hade. Vi hade Nederländerna och Frankrike i både bara i gruppen. Och då var det ju ettan som gick direkt. Tvåan fick ju spela playoff. Vi lyckades ju slå ut Holland då för att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra kval. Jag tror vi var de enda som tog poäng mot Frankrike eller vann mot Frankrike hela vägen tills de kom till, ja, vann hela VM då. Så att, och sen fick vi ju Italien i playoff. Så då skulle man åka till San Siro och kokat och de hade väl gått ganska bra innan och i mästerskap och sånt. Och jag menar, då behövde vi vinna mot Italien för att ta oss till VM. Och ja, då har vi ju redan slagit ut Holland och Italien för att ta oss till ett mästerskap. Nu har de tagit 2 poäng tror jag i gruppen och sen vunnit en match mot Ukraina med 3-1 och står en hemma match mot Polen från att spela mästerskap. Så jag menar... Ja, hur undrar man ju egentligen, men ja, där står vi och det är väl bara att vi ska ta oss dit, eller?
Du, John, ringa in någonting. 2 poäng i gruppspelet, det har ju varit så mörka rubriker, sen är det inte sant om det här landslaget, Jon Dahl Tomasson, out och så vidare, Potter in, och så vinner vi nu en match mot Ukraina, ett rätt skadedrabbat Ukraina, 3-1 i Spanien, och nu helt plötsligt känns det som att ja, men hela svenska folket är med och det känns som att alla spelare får frågor liksom, vad är det Potter har gjort med det här landslaget och så vidare. Tar jag ner stämningen för mycket när jag säger att vi inte riktigt vet vad det står än så länge?
Nej, men tvärtom. Alltså, och det var det här jag sa när Jon Dahl skulle komma in. Det var pass oss perfekt tycker jag. Och då tänker alla här, de är huvud. Nej, men vi var trötta på det svenska defensiva laget. Vi skulle börja spela. Vi hade sådana spelartyper. Spelartyperna gnällde. Vi vill inte stå och vänta på misstag. Vi vill föra matcher och sådana saker. Passar han helt perfekt. En dansk som är uppvuxen i Holland. Det finns ju inte mer arroganta människor inom fotboll. Alltså. Det ser jag som plus då. Han skiter i allting. Han går och kör sin grej. Och det blir liksom slår alldeles för långt upp i, liksom på den sidan. Men han gjorde liksom att folk fick se att det går inte att spela så här. Utan ska vi klara oss i Sverige, då måste vi på något sätt ha en bra försvarsgrej. Och då spelar han fembackslinje mot Ukraina. Och så nu känner alla igen det gamla landslaget igen. Och alla är jätteglada för att det är defensivt. Och någonstans där måste vi vara. Och därifrån får vi åka framåt. För vi har ju roliga spelare framåt, absolut. Att vi har den här chansen är ju otrolig egentligen. Alltså om man ser till hur svagt kvalda var det och alla matcher så där. Men det säger ju ändå att nu har vi fått sniff på det här. Och vilken besvikelse om vi inte slår ut Polen nu. Det är en otrolig besvikelse.
Men känner du att det här var också bra kanske för spelartruppen att de fick se med John Dahl Tomasson att det är liksom det här offensiva fotbollen att de nu helt plötsligt kanske har accepterat mer läget vi är. Om du förstår vad jag menar. Att också som spelartrupp att de har blivit så okej, men vi ville spela så här men nu har vi accepterat lite att vi...
Precis så, för det är där som jag, när jag sa liksom att spelarna springer till mig och säger att vi inte spelar Janne Anderssons fotboll. Och för mig, Jannes, liksom, hans framgång i landslaget är ju jättebra. Och så, Janne tog ju också där på fel sätt som att det var något negativt. Jag säger att nu fick spelarna se att det här roliga, springa runt och vara spelför och vara lite sköna och så här. Vi är inte så bra, vi klarar inte av det. Inte ens mot de lite svagare grejerna. Vi måste alltid sätta försvarsspelet först. Och därifrån utveckla anfallsspelet. Som jag tycker att man har potential att göra och sånt. Men att springa ut och vara sköna, det är inte Sverige. Jag är ledsen, det kommer inte funka så.
Alltså.
Och ni får tycka vad ni vill, spelarna. Mm. För alla vill vara spelför och alla tycker att de kan och sådär. Jag är ledsen alltså. Det är inte, vi spelar inte de bästa lagen och vi spelar inte den bästa fotbollen och vi spelar inte fast vi vill göra det. Så Sveriges styrka kommer alltid vara försvarsspelet och att man är ett lag. Det är där som
och där vill jag bara säga. För mig landslagsfotboll och nästan till och med allsvenskan skulle jag kunna slänga in det i. Det är typ så här, du vet, som tränare, det är så här, vi kan inte helt plötsligt börja värva nya svenskar. Det går inte. Vi kan inte gå och ta en spanjor som inte riktigt platsar och säga så här, men du lirar för oss istället. Utan du får ju de spelarna du får. Så när du kommer in som förbundskapten, om du hela din fotbollsfilosofi har varit, ja, men jag vill spela på det här sättet. Och så blir du förbundskapten i svenska landslaget. Och så är det så här, ja, men då ska jag föra över det. Ja, men det kanske inte passar just då. För att någonstans är det så att du har ju fått de spelarna du har just nu. Vilka är det som är bra just nu? Vilka vill du ha i ett svenskt lag just nu? Okej, då får vi anpassa oss så bra som möjligt för att vi får ut max av de spelarna vi har. Man kan inte vara så, men jag är fast på att spela fembackslinje. Jag har gjort det hela min karriär. Vi ska spela det. Men då egentligen så har vi fyra stycken som är bra där bak. Och så kan vi sätta in någon där. Då, ja, men du får ju ta det, alltså, det viktigaste är att få ihop gruppen. Det är för mig AO. Du träffas väldigt sällan. Du har väldigt få träningar att få ihop någonting. Och det var det tror jag Jon Dahl hamnade lite snett på det. Det är så här, du skulle komma in och så skulle du förändra allting. Men hur många träningspass har ni ihop? Ja, men ni kanske har 3, 4. Och ofta när du kommer till samlingen, då är du trött efter att du har lirat i Premier League eller lirat i La Liga eller Allsvenskan. Så då måste du ha första 2 dagarna så kanske inte ens truppen tränar. Så någonstans handlar det om att få ihop gruppen. Och det tror jag Graham Potter kommer vara en fantastisk tränare för just Sverige. Det man har hört om honom. Att få ihop den här gruppen så vi jobbar åt samma håll. Att alla köper sig in på att när vi inte har boll, ja, men då måste vi försvara. För Sverige, vi kommer aldrig ha 11 spelare som är världsspelare på varje position. Det kommer vi inte ha.
Men är det där han kan ha klivit in också och gjort en sorts förändring? För vi har hört i veckan här om att han har spelat upp, han samlade in hälsningar från spelarnas familjer som spelades upp inför alla. Är det en sån grej som liksom kan göra något för laget och lagsammanhållningen?
Ja, men jag visste att han skulle göra någonting sånt där. Jag har hört om honom innan att han är en tränare som gör sådana saker. Det var därför jag trodde Graham skulle passa väldigt bra. För någonstans i landslagssammanhang, det är lite som man brukar säga typ med Real Madrid. Real Madrid oftast har de bästa spelarna, så du behöver någon som kan få alla att vara lite nöjda och glada. Alltså det är så här, jag tror Ancelotti, ja, han är en väldigt skicklig tränare, men jag tror inte han stod och berättade vad de skulle passa bollen, utan det var lite så att Cristiano typ tittade och så bara, jag löser det. Alltså Gareth Bale, Benzema, vem fan det var, ursäkta språket, men det är så här, du behöver någon som kan komma och få Alexander Isak, Viktor Gyökeres, alla och bara gå åt samma riktning, göra samma saker, för kvaliteten har vi, och definitivt för att ta oss till det här mästerskapet.
Vad hade du för tricks som tränare, Axel, i de här sammanhangen?
När jag var yngre hade jag mer sådana där grejer. Men när jag har varit äldre så tyckte jag liksom att fan, biter det här verkligen på spelarna. Men det gjorde det ibland, så är det ju. Men jag var mycket mer galen som ung tränare. Då var det allt möjligt. Så till och med så att folk åkte hem och gjorde slut med tjejerna, för jag sa att vi skulle hålla ihop så hårt. Men det var ju en annan historia. Men det som är med Graham Potter, den stora grejen vad han gjorde, det var ju att han förlängde. Det tycker jag. Då blir det trovärdigt. Det blir inte bara att han kommer hit i de här matcherna, utan helt plötsligt fattar spelarna att vänta här nu, han är kvar här nu, så nu måste jag prestera verkligen. För annars kanske man tänker, om han drar så fort vi förlorar så kommer en ny. Och spelarna är ju så, bryr sig inte så mycket vem som är tränare, för att det kommer nya hela tiden, de vet om det. Men när det blir så trovärdigt att en bra tränare som har varit med om mycket, som kan svensk fotboll också, som är lite stolt av att vara förbundskapten för Sverige, som jag tycker att han verkar vara, det är klart att det blir något extra då. Och då när han visar att jag tror på det här, jag vill vara här, jag förlänger, det är den absolut bästa han kunde göra för den här gruppen just nu. Och sen som jag sa, alla spelare där ute spelar i olika lag som spelar olika typer av fotboll och allt sånt här. Och det John sa då, att om tränare blir tagen, jag vill alltid spela femback och så här. Det är det här som är det stora problemet vi har i Sverige, att styrelserna tar en tränare som de är bra, men vad betyder det? Det är något, vilka är vi, hur ska vi spela och sådana saker. Det börjar bli bättre, men det är fortfarande för svagt ute i Sverige och i allsvenskan så. Men även förbundet måste ju veta, vad har vi nu för tränare, vad vi ska ta? För att det kan inte vara att en tränare bara kan komma in och nu kör vi 3, och nu kör vi 5, nu kör vi 4, nu kör vi 6, nu kör vi... Utan det måste vara någon form av liksom, vad man gör. Och sen är det ju det här problemet som att, vi har ju alltid sagt i Sverige, men 4-4-2 det kan alla. Men så är det inte längre, för att det är ju knappt några som spelar 4-4-2 under perioder. Och man gör det olika i olika länder, olika internationella grejer och sånt. Och det får ju du svara på, ja, men... Jag kan tänka mig att många gånger när du spelar internationellt, att tränaren kom in och sa, idag spelar vi 3-5-2, så var det inga stora grejer med det. I Sverige, då måste vi träna på det minst 2-3 veckor för att det ska bli någon effekt och folk ska tro på det och sådär. Internationellt, då går man bara in och säger, idag är det så här som gäller. Och jag tänker mer så här, principerna är viktiga. Alltså, nu var det ett bra försvarsspel. Vi har ju flyt att vi gör tidigt mål också. Det gör ju det ännu bättre ju. För att fembackslinje, om man ligger under, är ju inte optimalt. För när du vinner bollen då, så är det oftast för många spelare bak, så måste du spela hem och så får de backa hem och sådär. Så att det är olika spelsystem som passar olika. Men jag säger att det är otroligt viktigt att Sverige har fembackslinjer nu, för att vi är för lätta att göra mål på.
Men jag tror också att det här med Jon Dahl Tomasson som blev lite så här problematiskt. Det är så här, vi har gått tillbaka till lite mer försvar pratar vi om. Men det är någonstans så här... Offensivt, det är ganska svårt att liksom, du har så mycket kvalitet framåt. Att det är så här, det är ofta väldigt sällan bollen går precis som den övningen du har gjort på träning. Att det går så och så gör man mål så. Utan det är liksom så här, framåt är det lite mer att man bara skapar. Sen vill man ta sig till rätt yta för att kunna attackera därifrån, absolut. Men jag tror att sätta ett försvarsspel, det är någonting som man kan göra ganska snabbt. Att man alla är på samma nivå i, okej, hur vill vi försvara? Och det var där jag tror att Jon Dahl var liksom så att... Och det är det här som är... Har vi inte 11 spelare som är på högsta nivån, då är det svårt att spela Jon Dahl Tomassons fotboll. Jag menar, Emil Holm är en duktig fotbollsspelare, absolut. Men han skulle... Alltså han blev ju totalt... Om vi möter Portugal, då är det han mot Leao helt själv. För vi spelade ju man-man över hela banan. Och ska vi spela man-man mot lag som Leao, alltså Portugal, Brasilien, Holland, Italien, det blir tufft för oss. Vi har inte 11 spelare som kan mäta sig med de spelarna, att du blir så utelämnad. Så det är det jag tycker de har gjort det smart, att Sverige nu har tagit ihop försvarsspelet. Vi gör det som ett kollektiv. Offensivt sen, jag menar, förut brukade det vara mig och Mackan Berg och Ola Toivonen som Kiese Thelin som sprang där uppe. Jag menar, nu med all kärlek till oss, nu är det liksom Viktor Gyökeres och Alexander Isak och ja, nu, Dejan är ju skadad med Elanga. Jag menar, kvaliteten vi har framåt är ju jättestor. Men kan vi få, alltså det vi var bra på, det var att jag, Mackan, Ola, Kiese, alltså vi gnuggade ju som djur defensivt, att vi satt ju ihop som ett lag. Vi var jobbiga att möta, och sen så hade vi tillräckligt mycket kvalitet. Fick vi en chans, ja, men då kunde det smälla liksom.
Vi Vi ska koppla in en annan som gillar att gnugga. Vi har ett gäng landskamper i studion. Vi ska få in 51 till, tror jag faktiskt. Pontus Wernbloom som finns med oss. Härligt att se dig, Pontus. Du har suttit och lyssnat på det här snacket. Vad är din känsla kring morgondagen och det här på nytt födda, vågar jag säga det, svenska herrlandslaget?
Ja, men jag tycker grabbarna är rätt på det här. Det är lite klassiskt gammal ledarskap från Potter. Bara stryka med och få killarna att bli trygga och så presterar de. Det är alldeles för mycket. All respekt till Axén och hans yrke. Men det är alldeles för mycket tränarfokus nu för tiden. Hur mycket de faktiskt kan påverka en fotbollsmatch. Det är i grund och botten en materialsport. Och vi har bra material. Ställ ut det och få killarna att tycka att det är roligt. Så löser de det åt oss, tänker jag.
Du ser på möjligheterna imorgon då att faktiskt lösa en VM-plats efter det här kvalet som inte har varit mycket av glädje. Två pinnar har vi tagit.
Ja, fast nu är det ju ett helt nytt lag. Alltså, jag tycker ändå någonstans så, enligt marknaden också, att vi är stora favoriter och ska så vara med tanke på våran insats mot Ukraina. Polen, visst, de har ett par bra spelare men är till åldern komna och har inte alls imponerat särskilt mycket på senare tid.
Jag hörde någonstans att du sa att VM-platsen var helt klar. Att du
kände... Ja, jag tror den är... Ja. För mig, den är vår att förlora. Vi är stenklara. Jag har inte sett att Polen är ett skitlag, för det har jag sagt innan. Men det är på gränsen, alltså. Jag sitter där och tittar. Lite underliggande siffror och sånt där som jag gillar att grotta ner mig. Och det är klart, förlorar man den matchen mot Malta, ja, då är man inget superlag. Så jag tycker att pressen ska ligga på oss i Sverige och att vi faktiskt ska ro hem där. Hemmaplan också.
När vi har press, brukar vi vara bra då, Pontus? När svenska lag har press på någonting, brukar vi vara bra då?
Ja, det vet jag väl inte. Jag tycker att vi är så jävla snabba och racka ner på oss själva jämt i det här jävla landet. Vi borde slå oss för bröstet istället. Samma mot Ukraina. Det var ju världens bästa fotbollslag, om man skulle tro alla tyckare och kännare som vi själva gör oss skyldiga till ibland. Men nej, jag tycker att vi istället ska embracea den här möjligheten lite och slå oss på bröstet. Fan, vi spelar här på hemmaplan mot Polen. Vi är favoriter. Kom igen. Vi har Jöken där uppe på topp. Vi har ingenting alls att vara rädda för, tycker jag.
Och vi har faktiskt inte förlorat herrlandslaget mot Polen på hemmaplan sedan 1930, läste jag. Så att statistiken är med oss.
Det ska man inte glömma. Alltså, under alla år jag var i landslaget också, det var så här... Om vi gillar att vara favoriter, vi var ganska sällan favoriter när det kommer till de stora matcherna, och de brukade vi ändå göra det ganska bra i, vilket har blivit det här att vi är bra när vi inte är favoriter. Men ofta, alltså, det var ju väldigt sällan vi mötte lag där vi var klara favoriter som vi inte vann heller. Sen kunde det vara kritik på sättet vi kanske gjorde det på, men det var ju, jag minns i alla fall, nu har det ju varit väldigt annorlunda senaste tiden, men innan den här stora generationsväxlingen, det var väldigt sällan vi spelade hemma mot ett Luxemburg, Malta och så här, och inte gick därifrån och vann matchen. För vi satte oss ofta i situationer att på den tiden att vi kunde ta oss till mästerskap, men vi kanske torskade mot ett Italien eller ett Holland eller något så här, sådana som är bättre, större, alltså numret större.
Men Polen är väl inte Luxemburg och Malta ändå? Eller?
Nej, men det är ändå en nation som, om man kollar historiskt sett, som du sa, vi brukar slå och vi brukar vinna. Så det är att jag håller helt med om att vi är favoriter, och jag menar ännu mer med det här laget vi har. Sen tror jag att den här matchen är så viktig, för att det är som du säger, fotboll går fort. Helt plötsligt, nu är det lite kärlek till landslaget. Alla tycker att det är grymt. Och folk har typ glömt att vi har tagit 2 poäng. Så jag menar, vinner vi den här, ja men då kommer vi få vind i segern och folk kommer åka in till ett mästerskap och tro på det här. Medan torskar man, och det är det som är lite jobbigt med landslagsfotboll, det är inte att det är match nästa helg. Utan då ska du liksom, ett helt mästerskap ska spelas, sen ska du börja kvala igen. Så det är det som är, den här matchen är så viktig liksom, för att få med hela svenska folket att börja tro igen på landslaget, vilja gå igen på landslaget. För så har det inte varit de senaste åren.
Men så är det ju nu, alltså det är ju sån tryck på biljetter och sånt ju, så nu är det ju verkligen så att alla känner att det är dags liksom så. Jag menar ju på att låt Polen få komma, så ställer man om på dem istället för tvärtom. För de är ju så här, öststatslag är ju experter på att spela mamma försvar och ställa om på kontringar och sånt där, så livsfarligt, alltså hävdar jag. De har ju också Bednarek där bak, en gammal 15 mitt back som är helt oduglig. Så jag säger, det är bara lämna tillbaka och låt han få spela mot honom, alltså, för då är det cirkus där borta. Men börjar vi tro nu att vi ska föra matchen, och nu är vi självförtroende hemma och så här, Jag gillar inte den tanken. Jag vill att det ska vara som mot Ukraina. Bra försvarsspel och så åker vi därifrån.
Men det har vi pratat om länge.
Och jag kan köpa just det den här matchen också. Att vi lägger oss lite lågt med tanke på var vi kommer ifrån. Sen på sikt, alltså efter ett VM när vi har lite tid på oss att bygga. Till och med innan VM när du har den här månaden då, om vi skulle ta oss dit. Att då kan man börja försöka med lite annat och arbeta in det. Precis som John är inne på. Man har inte så mycket tid. Fan, hur funkar det här? Sätt det lågt precis som Ukraina och så kontrar vi på dem. Lämna Bednarek med Jöke så ser vi hur fan det där kommer gå. Det kommer ju vara succé.
Men en fråga då på nu, alltså, vet du det, så här, någonstans, jag kommer ihåg att vi pratade om det här till och med alltså, år sedan när vi såg att alla de här spelarna kom fram. Och då så var det ju snack om det här, det som kom in. Alltså, vi kan inte spela Janne Andersson fotboll, nu måste vi börja liksom dominera, vi har så bra spelare. Men när jag kollar på spelarna själv och så ser dem, det är så här, men alltså ligga på rulle med Alexander Isak, Viktor Gökeres, Dejan Kulusevski och Elanga. Nej. Alltså för mig, det är som klippt och skuret. Alltså, stäng matchen, låt dem ha bollen. Ge Alexander Isak, Göken, Elanga, de är som bäst när de har en halv plan halva att springa på. För mig var det så här, varför ska vi ändra det? För i slutet av dagen, det är inte som att du ska gå varje vecka och tycka att det ser bedrövligt ut. Utan det, som svensk, du vill ta dig långt i mästerskap. Du vill komma till mästerskap. Det handlar om prestation. Det är alltså enbart det. Och om vi då, plus det, kan vila lite med boll. Och ha ett lag som vi kan vila med boll. Vi kan också få det. Och sen så tar vi dem på kontring. Jag tycker att det är klippt och skuret. Jag tycker inte man ska bli någon Spanien. Alltså, nej.
Det Pontus, det John var inne på tidigare då, med att, liksom att det kommer vara tryck och få med sig publik och så vidare som spelare, ni två som har spelat på den nivån, vad betyder det att få med sig den känslan och det trycket och det stödet inför en så avgörande match?
Nej, det är klart att det är superviktigt. Alltså, jo, gubben kommer ju brinna här och det kommer ju elda på gubbarna så bara in i det viktigaste, att det inte blir övertänd det eller blir nervös kommer man ju vara ändå när de står där i spelartunneln, men att man bygger matchen tillsammans med publiken, och det tror jag, och det brukar man vara väldigt bra på som svensk. Sen är det klart, man vill inte ha pyspunka på det där efter 5 minuter och 0-1 i arslet, utan någonstans så tycker jag att man ska ta med sig det första klassiska 15-20 minuterna, visa att det är vi som hemmaplan, kanske inte går för lågt för att sen då kanske sätta sig lite mera, men att Polen också kommer med en jävla respekt här, och det tror jag är viktigt att vi tar tillvara på.
John var inne på att man har det laget man har. Ni ska faktiskt ändå få en möjlighet att trycka in en extra spelare i laget, för vi har nämligen fått en tittarfråga. Det tycker vi är härligt. Ni kan skicka in dem på Fotbollskanalens Instagram. Var med där under alla sändningar så kommer vi plocka upp frågor från er där hemma. En som har kommit in från Hugo: om ni fick välja en svensk spelare all time att sätta in i vår trupp just nu, vem blir det i så fall? Har du något svar, Pontus? Det är själv.
Oj.
Kanske.
Nej, absolut inte. Fy fan, jag hade bara gjort bort med henne. Ja, det är klart, man hade ju velat säga Zlatan såklart, med tanke på att han är överlägset den bästa vi någonsin har haft. Men med tanke på Jökens form så hade jag nog knött in någon Thomas Brolin eller något sånt där gött istället.
Trevligt. Vad säger ni? Har ni något på rak arm?
Alltså, det är för mig, det är svårt att svara någonting annat än Zlatan i sin prime. Alltså det är... Han gjorde ju ett tappert försök, men hade vi alla stått uppradade och Zlatan var i sin prime, då hade vi nog alla tagit honom, såklart.
Han var inte dålig i såna här matcher eller?
Nej, han hatade ju inte att göra 2 mot Danmark liksom. Alltså, han löste ju det liksom. Alltså, det är ju så.
Jag tror ni skulle gräva fram en Turbo Svensson eller Micke Nilsson.
Dala Dahlqvist, mittback där, så det passar, vet ju inte Pontus om det är, så, men det är ju så. Nej, men en bra mittback i det här läget.
Andersson, Jocke Björklund,
någon av dem, såklart.
Ja, för där har vi ju lite problem. Får man säga nu när Hien gick ut mot Ukraina, då kom Karl Starfelt in, han lär väl få spela imorgon också. Vad tänker du om mittbackssituationen, Pontus?
Nej, men jag tyckte fan att de löste den rätt så bra. Jag har varit orolig för den innan, men jag tyckte att de var nästintill felfria senast. När Hien gick ut så tänkte man, ja, löser Starfelt det här? Men det gjorde han ju galant. Så att, nej, jag är faktiskt inte särskilt orolig för den. Och det känns gött att Viggen är, att han är med på planen, håller ihop den där på ett bra sätt. Och med tanke på att de är 5 också, så gör det ju ingenting om någon går bort sig då och då, utan man har ju bra täckning för det.
Alltså nu gör jag ju, alltså nu blir det en ruggig jämförelse här, de nypas allt, men jag menar någonstans, oavsett hur bra backar PSG hade, när de hade fyra man där uppe som inte ville ta jobbet, då blev det tufft, även om du hette Marquinhos. Så jag menar någonstans, fotboll är ju tyvärr så pass tråkigt att man säger det, man måste ha alla gubbar som är redo att lägga ner jobbet. Och jag tycker att det landslaget vi såg innan, vi hade lite svårt att få det att funka ihop. Så jag menar, någonstans spelar det ingen roll vilka fem vi har där bak. Alla kommer vara ganska bra om de spelar i svenska landslaget. Men Sverige kommer alltid behöva försvara med 11 gubbar. Och, det är liksom och när det händer, då blir det så mycket enklare för dem där bak. Det tror jag Pontus kan... Har du en striker framför dig som tar jobbet, det är lättare för dig på mitten då. Det blir ju så mycket mindre ytor att täcka liksom.
Ja, det är ju någonstans där det börjar. Och precis som du är inne på här, John, senaste matchen så tog de där framme jobbet och så tog de det på mitten, så kan de skörda längst där bak, så att du är inte alls en dum poäng där.
De är för svaga för att vara fyrbackslinje. Det är för dåliga mittbackar för två, tycker jag. Tre är perfekt för dem. Alltså, för de är lite osäkra där, för de spelar lite olika i olika lag, olika ligor, hur man ska göra och allt det där ska sitta som en smäck. Så jag tycker det var genialiskt att lägga fem back där. På tal om att hylla tränare då.
Pontus, du kommer finnas med i bollklubben här under hela säsongen. Det är vi glada för. Vi tackar dig för nu och så hoppas vi på en svensk seger imorgon.
Ja, vi måste ju nämna de där tröjorna bakom. Alltså, tänk att det sitter folk och har liksom Pontus tröjor uppe så här som han har. Det är stort alltså.
Det är mäktigt. Ja, det är stort. Ja. Mäktigt.
Ja, helt otroligt. Att Louis Sao sitter hemma med en Wemblom-tröja, det tror jag icke.
Vi får testa och ringa upp och FaceTime.
Ja, jag får syna han. Ja, exakt.
Gott Pontus, stanna om dig.
Vi ses.
Hej med er.
Tja.
Och vi ska fortsätta prata landslaget och dessutom kliva in på Allsvenskan. Det är ju premiärvecka. Jag upprepar det har ni redan koll på. Men det blir först om en liten stund. Vi ska först ta ett break. Välkomna tillbaka till bollklubben. Det är premiäravsnittet. Jag upprepar 17-18.30 måndag till torsdag varje vecka. Mycket handlar om, eller allt handlar om svensk fotboll, allsvenskan primärt. Men det går inte att undvika landslaget. Nu när det väntas en avgörande kvalmatch imorgon mot Polen ska herrarna ta sig till VM i USA, Mexiko och Kanada. Vi vet inte, men vi hoppas såklart. John Guidetti, Alexander Axén är fortsatt här. Det är jag glad för, men tack för att vi har en timme kvar. Det har blivit kämpigt annars. Ni kan skicka in frågor på fotbollskanalens Instagram. Vi har fått in ett gäng. Jag tar en till här innan vi kopplar in Olof och Martin som ju bevakar landslaget. Ni var inne på lite tidigare här. Eller vi tar den här. Tycker ni att någon saknas i truppen som det ser ut just nu?
Alltså det är ju självklart, alltså det är enkelt att säga de som är skadade, men av de som inte kom med, jag kan sakna en sån som Emil Forsberg. Jag kan, alltså jag har ju spelat med honom så mycket, alltså den kvaliteten han besitter, människan han är, och bara liksom kunna vara den där tryggheten som har gjort det så många gånger för Sverige. Det är få av dem nu i truppen och jag tror att en till hade inte skadat. Så Emil Forsberg kan jag sakna lite.
Just när det är så avgörande också.
Att ja, verkligen. Alltså verkligen ge den där tryggheten, den här känslan. Nu låter jag verkligen som en så här som alltid ska hylla oss äldre, men
det är för sent.
Men du köper vad jag menar. Ja. Jag tror att, alltså, sen tycker jag att han är fantastisk fotbollsspelare också. Liksom. Så att, ja, jag skulle säga han.
Vem har du velat se?
Vet inte riktigt faktiskt. Jag tycker det är svårt att dra bara en hatt, en typ som spelar någonstans. Och så. Det är svårt, man inte ser dem varje vecka, vilken form de har, vilket läge det är. För att det som jag lärde mig lite om landslaget, det var ju så här, jag pratade ju med Janne och sa, varför tar inte ut de bästa? Och då sa ju han liksom att, ja, men om man tror att man kommer till samlingen för att få spela, så får man inte det, så blir man besviken. Då kan det vara bättre att man har någon som tycker att det är okej att man accepterar att man är på bänken, för det är sin roll så att säga. Och det är därför jag menar, vissa spelare kan man tycka, så varför inte han med och så, men han kanske inte alls tycker det är kul att åka på landslagssamlingar och inte få spela och sådär. Så det är för svårt att bara dra en hatten och säga att det här tror jag. För att nu har vi dem vi har på något sätt, och prata för mycket om dem vi inte har, det är inte bra heller.
Många parametrar man ska ta hänsyn till. Ja, det är inte lätt att vara tränare.
Nej, men alltså, jag trodde ju typ i landslaget att det var jättelätt. Att man bara tar ut de bästa och sen så är det som det är. Men då visar det sig att om det sitter fyra som är jättebesvikna, då är ju det ett problem istället för att du har fyra där. Vi ska inte blanda in hockey, men USA tittade ju på Sverige, hur de brukar göra när de bygger lag. Och då valde man att ta den bästa tredje centern istället för att ta den tredje bästa centern. för att den är van att spela 5-7 minuter och sen är det som det är, och det gick ju rätt så bra för dem. Så att jag tror liksom att det är ingen dum idé att man tänker så ändå. Sen kommer man ju till den dagen när säg, någon blir skadad och så ska man ta in en, så finns det någon bättre där hemma. Men i sommar, liksom, när allt är klart, så tror jag på att laget är så pass viktigt och att man köper sin roll och att man förstår vad man ska göra. Det är inga dåliga som är med landslaget någonsin. Så, där. Så att jag tror liksom som nu, det finns ju många där som kittlar som är där idag ju, som jag skulle vilja se på banan också, men vi har bara 11
platser. Det är precis som du säger, alltså, och jag tog ju upp exemplet innan med PSG. Alltså det är ju inte för inte PSG gick och vann Champions League när de alla hade lämnat. Alltså jag menar, det är liksom, var det Dembélé kvar? Medan man tänkte att, vadå, det är väl självklart hur bra som helst om vi har Kylian Mbappé, Messi, Dembélé och så vidare. Men ibland så får man det inte att funka, och ibland när man tar bort någon för att dynamiken ska bli bättre, då får man ett bättre resultat. Och det är lite så det är med fotboll, att man kan inte bara kasta in alla de bästa spelarna, utan det måste också funka tillsammans. Så jag tycker din poäng är supervärligt.
Några som alltid spelar alla minuter med startelvan ständigt. Martin von Knorring och Olof Lund på plats på Strawberry som landslagsladdar, VM-playoff-laddar med Polens träning i bakgrunden. Vad är senaste nytt från er, Gabba?
Ja, det är väl att vi precis har varit på en polsk presskonferens där förbundskapten Jan Urban tryckte väl lite på att vi inte vet hur Sverige skulle uppträda om man hamnar i underläge. Han poängterade flera gånger det här att Sverige fick ett tidigt mål. Det gjorde att man hamnade i liksom ett läge och att de gjorde det bra på sitt sätt. Men jag tyckte han tryckte mycket på det där att Sverige kan hamna i underläge.
Ja, samtidigt så kör han ju mindgames och säger att det är Sverige som är favorit trots då det som var under Jondal Tomasson. Han menar på att hemmaplansfördel och man vet att Sverige alltid är bra och sådana bitar. Sen var han väl lite...
Sen svängde han igen. När han fick jämföra Lewandowski och Viktor Gyökeres, då var han, ja, bägge kommer göra mål, men Lewandowski kommer göra ett mer än Gyökeres. Så att, ja, det var mycket mindgames från även den polska pressavdelningen. Hårt begränsade antal frågor och liknande för oss svenska journalister.
Ja, de tyckte de satt vid sidan av och bara lyssnade som apor ungefär när, när det inte fanns någon simultantolkning. Så att de försöker väl jabba igång någonting även från sidan då, lite hat mot Sverige sådär. Arrogans och grejer, de ska attackera oss.
Ja, det gillar man väl, eller? Mind games, då brinner väl ni för också?
Absolut, det gillar man verkligen att de piskar igång det, och de körde ju bara svar på polska, och Kaminski spelaren, jag frågade just det att i Polen har man pratat mycket om att de inte vunnit i Sverige på närmare 90 år, men den historien kunde vi glömma enligt honom. Det var, verkade vara enkel seger som väntade.
Ja, vi får väl se. De ger inte bort någonting. Det var ju likadant i det svenska läget. Där var en presskonferens med Victor Nilsson Lindelöf och Graham Potter tidigare idag. Där de, ja, vi fick knappt ut någonting mer än att det ska bli väldigt, väldigt kul med en fullsatt arena. Det är väl det de lutar sig mot.
Ja, det är ju som när du och jag har podd ihop. Du säger många ord, men egentligen inte mycket innehåll. Eller? Det var så det. Det är så med Graham Potter, att han bara matar på. Men sen när man krafsar igenom det så hittar man inte ens kattguld. Det är rätt tomat, eller hur?
Ja, nej, det var 40 minuter av ingenting, kan man säga. Men de är skickliga på att säga mycket, men ingenting.
Men är det inte konstigt att man har presskonferens innan träningen för Polen till exempel? Det kan ju hända någonting nu.
Och fast vi får ju bara se en kvart. Det här är ju mer och mer vanligt att man bara får en kvart och man får inte se något riktigt. Men visst kan det hända någonting.
Men det klassiska tricket där från flera landslag är ju att köra den innan träningen. För då kan man också ha en träning att skylla på att när de vill bryta, då måste de ut till träningen. Får man ju alltid höra från motståndarlaget.
Å andra sidan, Polen kör, till skillnad från Sverige, har ju slutat nu mer att träna på matcharenan. Gjorde man ju inte i Valencia, utan man tränar ju på den golfklubben. Men Polen åker hit, de vill känna på mattan. Det är ju helt nytt hybridgräs. Svenska laget har varit väldigt nöjda med den, sa att den släpper inte alls. Vi får se om Polen är lika nöjda.
Mm. Daniel Svensson vill ha det lite kortare klippt. Okay. Så att,
ja. Får se om de lyssnar på det eller inte. Men det har skett lite i den svenska truppen också. Vi har haft tidigare lite skade- och sjukdomsbesvär och så vidare. Berätta vad det senaste är.
Ja, det är ju, Isak Hien lämnade ju med sin skada, och sen så visade sig att Erik Smith, denna otroligt otursförföljde, får man ju säga, landslaget, han fick lämna också, fick en smäll på träning. Kalla in Viktor Eriksson från Hammarby. Därmed ska alla vara klara, så vi måste tolka det som att Williot Svedberg har tillfrisknat, eller hur?
Ja, han har tillfrisknat och Gustav Lundgren då, en allsvensk stjärna, är redo för spel. Där var han väldigt tydlig, Graham Potter. Och han kunde ju inte annat än att bekräfta att Kristoffer Nordfeldt såklart får stå igen. Det är Nordfeldt vi har i elvan och det är Victor Nilsson Lindelöf som är lagkapten. Ja, Gyökeres lär han ju inte bänka heller.
Nej, det lär han inte bänka. Men han sa faktiskt bara att Nordfeldt skulle stå till 99% chans.
Nära 100%.
Ja. Men skulle ni se att de gör många förändringar, eller tror du man kör på med vissa förändringar måste man göra, men tror ni de kommer göra något utöver det liksom?
Ja, det enda jag kan tänka mig är att han funderar centralt på mittfältet, där kanske de största hoten finns förutom Lewandowski, men polska hoten centralt på mittfältet. Ibland i matchen mot Ukraina, de blev lite ensamma, Karlström, Ajari, att man skulle offra en av Elanga, Nygren, och istället få in någon mittfältare till, en Hugo Larsson eller någon annan.
Ja, nej men precis så. Det känns ju som att det är den frågan som finns absolut. Hemma Johansson var ganska nervös i sin startdebut, men i och med att man ville starta med honom efter en lång resa från Dallas som den enda naturliga högerbacken i truppen, så tror jag väl ändå att man vill fortsätta med det och inte då skifta över exempelvis Daniel Svensson till högerbacken. Så jag tror också, som precis som Olof, det är Karl Starfelt in istället för Isak Hien, och sen möjligtvis att man förändrar någonting på balansen på mittfältet.
Ja, och det var ju ändå Graham Potter var ju tydlig med att de har återhämtat sig. Det var ju match i torsdag, som har ändå haft ett antal dagar, och de fick ju ledigt ett dygn när de kom tillbaka till i Sverige vid 9 i fredags kväll. Sen hade de ledigt till, och behövde inte ens bo på spelarhotellet, hade ledigt fram till lördag kväll. Så att det, i så fall är det inte återhämtning. Och Gabriel Gudmundsson sa att han kände ingenting i sitt knä som han fick en smäll på, vilket skulle tala för att han startade till vänster. Han gjorde en väldigt bra landskamp.
Få ändringar är det vi tror på i alla fall.
Det är ju mycket som står på spel imorgon för svensk fotboll, både sportsligt såklart att ta sig till ett nytt mästerskap, men också ekonomiskt. Det handlar om rätt så mycket stålar för förbundet, och de försöker få in lite extra genom att sälja tröjorna från förra matchen.
Ja, det får se om de har på med ett tag det här att man säljer matchanvända tröjor. De både King Herr och damlandslag. Det var mer för mig, jag reagerar när man körde ut extra liksom inlägg på sina sociala medier att nu sålde man Jökers hattrick-tröja, och den var uppe redan då i 20 000 kronor, i och för sig en portugis som låg i topp. Jag vet inte, det skaver lite att man liksom säljer tröjorna där, men det är kanske, även förbundet är ultrakommersiellt.
Det gillar du, Olof.
Ah, det är inte när det är förbundet så. Det är mer din stil, känner jag. Jag vet att det skaver det inte lite liksom. Den vill man att Jöken ska ta hem själv. Eller skänka till välgörenhet. Hade det gått till välgörenhet hade jag köpt det. Men det gör det inte ens det. Det går bara rakt in i förbundskassan.
Ja, jag förstår. Jag brinner inte lika mycket för det. Men det är väl du som är en gammal gubbe.
Ja. Jag tror någonstans också, som vi pratar mycket om som nation, hur mycket det skulle betyda för Sverige att ta sig till ett mästerskap. Men jag tror också att man som spelare, jag som liten, jag blev ju kär i fotboll under VM 98. Och för mig att göra ett fotbolls-VM, det betyder ju allt för mig. Alltså det var ju liksom min stora mål när jag stod där som liten och sparkade på en boll. Och jag menar, i fotboll, det går ju så fort. Så du vet ju inte vad du kommer vara om 4 år. Så att vikten för de här spelarna också ska man nog inte sticka under stolen med, att få representera Sverige i ett VM, att få spela ett fotbolls-VM. Så att hur stor match det här också är för alla spelarna, det tror jag nästan man glömmer lite. För att det är så här, du vet inte vad du är om 4 år. Du vet inte vad som kommer hända om du någonsin igen får chansen att göra det. Så att de är en match ifrån att kunna göra det. Jag tror att det är laddat på det hotellet ikväll, tror jag.
Häftig känsla.
Ja, det var väl det. Det var det Graham Potter ville anspela i, att på första samlingen i Valencia så hade de ju spelat in familjehälsningar som just kretsade kring det här, att du har sedan du var liten drömt om att spela VM, att han vill liksom bygga någonting. Han gjorde ju likadant med Östersund inför cupfinalen mot Norrköping, då fick spelarna brev. Nu var det videohälsningar från familj och vänner och andra, för där alla i gruppen satt med och lyssnade, där liksom, Elangas familj pratade om betydelsen av att spela VM och allt han har kämpat för. Så jag tror John har en jättepoäng i det, att det är en möjlighet som man inte vill missa.
Ni var ju med på den tiden när Graham Potter var tränare i Allsvenskan, och då kunde man ju inte scouta dem, för de spelar ju precis olika varenda match. Finns det ingenting som talar för att de kommer göra, att han kommer göra några jätteändringar, alltså så här som man gjorde då? Då visst, man kunde ju aldrig scouta dem ju. Det var ju alltid något strul. Finns det någonting som talar för det, eller känner ni bara att det blir få ändringar den här gången?
Ja, men det är väl i så fall om man skulle ändra någonting i, på mittfältet. Och faktum är att jag frågade Jan Orban, Polens förbundskapten, hur svårt det var att scouta Potter med tanke på att han då bara haft tre landskamper. Då sa han det att de två första landskamperna mot Schweiz och Slovenien menade han ju att Potter ändrade mycket. Och nu ändrade han ytterligare en gång då i den här Ukraina-matchen. Så han sa att vi som förbereder, vi kan vara, vi har koll på det. Men jag tror du har en poäng i att det kan dyka upp något.
Ja, för sen gav han ett annat svar sen under den polska delen, om man säger så. Det som vi fick översatt efteråt sen. Och då hade han varit inne på att de inte vet vilken taktik Sverige kommer ställa upp med. Så att ja, det är möjligt om Graham Potter har sålt in det för spelarna kanske redan från start att vi ska kunna vara flexibla. Samtidigt har han ju pratat om det här att man ska göra det så enkelt som möjligt. Det ska inte vara komplext. Så ja, jag vet inte. Det finns en enkel twist på att förändra taktiken, möjligtvis.
Och det är väl det att Polen ställer upp med 3-4-3, och om man i så fall skulle vilja möta det på något annat sätt än den fembackslinje man körde senast.
Vi har en spännande måndag framför oss. Minst sagt, ni finns med oss hela vägen såklart. Olof Lund och Matti von Knorring. Ni får fortsätta nu fokusera på den polska kvarten här, som väl snart är slut i och för sig. Men man vet aldrig vad som kan hända där i bakgrunden. Stort tack för nu, hörni.
Tack så mycket.
Ja, det är verkligen, man kan ta på det som du säger, det här med att uppleva ett fotbolls-VM. Liksom.
Ja, men jag kastade det nästan bort. Det. Jag kastade ju, alltså med facit i hand vet jag ju om det nu. Jag kastade ju bort hela min utlandsresa för VM. Alltså jag var ju i Celta Vigo, trivdes super, fick ett nytt kontraktsförslag, älskad av president, supportrar, frugan trivdes, hon var höggravid, ville inte flytta, men jag ville spela VM. Så att jag hamnade snett med den tränaren som ändå kommer få sparken, som jag blir informerad. Han kommer få lämna John. Det är bara att sitta lugnt i båten, skriva nytt kontrakt, du kommer lira. Men jag ville ju spela VM. Och då blev det ju att jag tog ett beslut som sen blev liksom det värsta beslutet jag har tagit. Fast jag inte ville det. Och jag menar, så mycket betyder ett fotbolls-VM för spelarna. Och det får man inte glömma. Att man är beredd ofta att ta, vilket jag har lärt mig i efterhand, att man tar liksom klubblagsbeslut på grund av landslaget. Och det ska man aldrig någonsin göra egentligen i min bok. Men det är så mycket det betyder för en spelare att representera Sverige i ett fotbolls-VM. För det är ofta där man blir kär i sporten. I alla fall det blev jag när jag var liten. Och jag menar någonstans, så att de sitter där och är så nära att göra det och få uppleva det. Och det är så här, ja, det är förunnat få. Mm.
Vi ska få en röst från Polen också, nämligen Michal Zachodny som jobbar på TVP Sport, som är polsk public service. Welcome to the show, Michal. What's your expectations for the game tomorrow?
Hi guys. I hope that you are as stressed as you looked like before tomorrow's game. You look quite serious, to be honest. I couldn't understand a word that you are saying. I'm not saying that we, as Poles, are more relaxed. Not at all. Not after that last game against Albania, which was much more stressful than your victory over Ukraine. And yeah, it costs us a lot of stress, a lot of gray hair even, I would say. But the feeling, I guess, is good. Even among my colleagues who went to Sweden for the game, they are quite surprised, I guess, that you are much more confident than recent results would suggest, which is quite interesting because both teams didn't exactly have the good last year or so, and yet both are quite confident of themselves, I would say.
And it's interesting that you say like that, because you took 17 points in the qualification, and Sweden only two. So you should be the favorites, or
yeah, I know, I heard that Graham Potter said so, that we took more points, but really, our group wasn't as strong. I would say that 2 points gained against Netherlands was the real value, and that we have lost against Finland was really hurtful because they weren't as good. And we were into trouble, I would say, after that defeat. And even the wins against Malta and Lithuania in the spring last year weren't as convincing as they should be, given the quality of the squad as we have. But yeah, underperforming, I would say, is something that we have in common, given the strengths of both teams.
One question, do you feel like, have you spoken anything about like facing our big players we have now? Because Sweden, normally we've been a team that's very good as a collective, but normally we haven't had the standout stars, or we had one, we had the Zlatan, but now we have a team with much more superstars, and not just one of them. We have, and that's what we're speaking about in Sweden, that we're so disappointed in how many good players we have right now, but we haven't been able to see the results of it.
Yeah, and it's all also quite similar to what we've been talking about in recent years, that there are players like Robert Lewandowski, like Piotr Zieliński, players from solid clubs all over Europe, but we as a team are not performing good enough, given our, let's say, performances at Euro 2024, where we weren't that good, and even slightest, I would say, hints at good performances were then hindered by our nation's league's performances. And that as well costed the job of our previous manager. So, yeah, we also noticed that you are missing big stars, that in the starting lineup against Ukraine, there is really one big star in Viktor Gyökeres, because the rest are missing. Lukas Bergvall is obviously a star in the making, even though he's playing in a very troubling surroundings, I would say, right now. But definitely there is a lot of talent there. And I would say that from our perspective, there is a, I would say, even confidence that at this given moment of time, there is more options for Jan Urban than for Graham Potter in case of any emergency on tomorrow's night, and especially in the attacking sections, that Poland has more strength and more quality. Maybe perhaps we don't have as mobile players like Gyökeres or Elanga, but we have more skillful players, like bigger number of similar skillful technical players than we could notice in your squad recently.
Do you actually think that Jan Bednarek can defend against Gyökeres?
Well, it's
thank you. It's, I understand that. Because when you had your pause, yeah, I understand what you mean.
Yeah. Listen, he has a outstanding season at FC Porto. Outstanding, really. He's been as solid as a rock, and especially that he's playing with Jakub Kiwior as well. But I know where you're coming from. His last few years at Premier League level weren't good enough. He had a moment when he was very close to a transfer to a top club from the Premier League, and it changed overnight that he had to stay at Southampton. We all know how Southampton ended up over the last few years and how their last season went. And I think that it also influenced his performances at the national team level. Listen, if you lose 30, 40 games per season, then obviously you are not overconfident. And perhaps the mistake he made against Albania came from confidence he has, that he didn't clear the ball away when, as he probably should have to, should do in that situations when Albania scored. But I think that Jan Urban sees him as one of the leaders, and overall in this year he performed really, really well. He's one of the leaders, and I guess that I hope that he will not have a similar mistake against Sweden, and that Jan Urban will have not only him to defend against Gyökeres, because this is one important thing. You cannot give this responsibility to one player particularly, even if he's in as good form as Jan Bednarek. There must be some shared responsibility. There must be some cover for Jan Bednarek when he's one-on-one versus Gyökeres. because we all know we've seen in what devastating form Gyökeres is right now.
We'll see what happens tomorrow. Thanks for joining us, Michal.
No problem. All the best.
You too. Jag gillar inte sista frågan ändå.
Nej, men jag har ju sett John Badenök. Jag håller på Staffan 15. Det är ju en sorgligt dålig fotbollsspelare. Och man ska ju sätta tryck på honom hela tiden. För det händer ju grejer hela tiden. Att man imponeras av mittback i Porto. Jag vet inte, det skulle jag kunna göra med jeans, känns det som. Alltså, för det är ju en helt annan liga. Liksom, så att, ja, jag har sett upp så mycket som möjligt emot emot honom. Så då ser det riktigt bra ut.
Jag tycker det är intressant också att höra bara hur... De tycker att vi har för mycket självförtroende. De känner själva att de går in i den här matchen som favoriter. Och vi i Sverige tycker att vi har en jätteläge och ser oss själva som favoriter. Så det är intressant att båda lägren känner precis samma sak. De tycker att det är vi. Varför har de så mycket självförtroende? De är ju inte så bra. Medan vi sitter där och säger, nu har vi något på gång här. De är inte så himla bra. Intressant i en match när två stycken går in och tänker att de är superfavorittippade. Det är intressant.
Om vi hade vänt på dem, Polen hade varit hemma, då hade vi... Jag har känt att Polen är min favorit.
Absolut, så det är
det. Så det får man inte glömma bort att vi ändå har den hemmaplansfördelen.
Verkligen. Och revansch att utkräva efter att vi fick stryket där inför 2022. Absolut. VM är det avgörande kvalet. Vi ska prata lite allsvenskan om en stund. Glöm inte bort att det är premiärvecka och i samband med detta så har ju John och Alec tagit ut en startelva baserat på alla lag i serien. Den bästa elvan, den får vi om bara en liten stund. Där är bollklubben 17-18.30, måndag till torsdag. Premiären är här, vi har pratat mycket landslaget inför avgörandet mot Polen imorgon för herrarna. Nu ska vi göra en liten riktningsförändring för det är allsvensk premiär den här veckan på lördag, påskafton. Wow, det är ju det är dundermatch för hela omgången här. Bland annat då Hammarby-Mjällby som kickar igång allting. Med anledning av detta, John Guidetti, Alexander Axén, så har du, Axén, tagit ut en tabell. Du har tippat på tabellen helt enkelt.
Mm, första gången på 8 år typ.
Ja, du brukar, vad du säger, du brukar alltid köra i en bokstavsordning annars för att ingen ska fråga.
Nej, men det är ju så svårt. Och jag är ju inte tipsexpert, utan jag är ju expert på att se fotboll så att säga. Och det är svårt att tippa en serie, men jag har gjort mitt bästa den här gången.
Leverera. Toppen först då, första 8 lagen.
Ja, alltså för mig står det mellan Hammarby och Mjällby. Då pratar vi idag, dagsläget, så är de 2 lagen klart bäst. Sen från 3 ner till 9-10, det kan det komma hur som helst. Det är klart att man skulle kunna ryckas med nu med Sirius som har gjort en jättefin cup. Att de skulle komma upp högre och sådär. Och Malmö har sett eländiga ut och IFK Göteborg har varit stabila, svåra att slå. Djurgården är spännande och breda. Gais 3 förra året känns också som att de är bra. Häcken, får de till det i sitt försvarsspel så blir de jättefarliga. Du hör ju, det är omöjligt att tippa nästan alltså.
Vi kan säga det för alla som lyssnar också. Du har alltså Hammarby 1, Mjällby 2, Djurgården 3, Malmö FF 4, Göteborg 5, Gais 6, Häcken 7, Sirius 8. Vad tänker du, John, när du ser det?
Ja, men det är ju precis som du säger, det är jättesvårt att tippa. Svårt att få någon form av grejer. Men när du kollar på hur man har sett ut, då är det nästan Mjällby som har sett bäst ut. Och de eller Hammarby. Liksom. Så att, men jag har ju tagit Malmö 1. Så jag menar, jag tror ju på det liksom. För jag tror att en säsong är väldigt lång och det är svårt för oss att sitta och säga här idag hur det kommer se ut efter sommaren. Jag menar, det är bara 10 matcher som ska spelas nu istället för 12 innan sommaruppehållet och sen blir det en ganska long break. Och jag menar, Malmö fokuserar bara på en sak och det är allsvenskan. Så att, jag vet inte, det är jättesvårt att säga, men man vet ju ungefär vilka lag som kommer ligga där uppe och man vet ungefär vilka lag som kommer ligga där nere. Sen hur, det vet man inte.
Vi tar oss till botten då, där vi har tabellen enligt följande. Enligt Axén, AIK 9, Elfsborg 10, Brommapojkarna 11, Degerfors 12, Kalmar på 13 plats, Halmstad på negativt kval då på 14 plats och så Västerås Örgryte rätt ut.
Ja, alltså det känns ju inget roligt att kalla sig expert, det gör ju inte jag, det vet ju jag tycker. Men att sätta de 2 nykomlingar där bak och sen att då Kalmar kommer precis ovanför kvalet. Jag har sagt någonstans också att Kalmar ska få kvala, så jag vill ändra lite däremellan. Men jag tycker Halmstad har sett sådär ut faktiskt om jag ska vara ärlig, och de var ju inte jättebra förra året. Så att de kanske får kval och klarar sig kvar där då. Men Örgryte har haft det tufft, så de kommer få svårt tror jag. Västerås, jag såg dem i träningsmatch i helgen. Det är okej, det är småspännande och sådär. Men det är ett snäpp upp igen. Alltså så. Kalmar levde ju på sin defensiv egentligen. Såg deras träningsmatch också mot Värnamo senast nu i helgen. Och Alltså då släppte man in två mål lite halvkonstigt sådär, men de måste leva på sitt försvarsspel, de måste få till det, och sen så måste de hitta de här grabbarna där uppe som gör mål. Nu gjorde de en hel del av de mål i helgen, så det är viktigt för dem ju, men att därför tror jag att de kan klara sig. Sen Degerfors kan lika gärna komma nya, alltså de är ett jättespännande lag när man börjar titta på spelare för spelare och sådär. Så att återigen, de där, det kan vara som sista 4-5 matcherna hur det där ska gå. Jag är lite orolig för Elfsborgs skull. Jag tycker att de har gått ifrån sitt DNA, det här snabba omställningsfotbollen, ska börja vara sköna och spela. Det såg vi Rik i höstas, det var ju ett av allsvenskans sämsta lag. Tycker redan nu att det börjar bli så igen att man ska spela, och inte imponeras av det här hittills faktiskt. Det är klart att det kan bli bättre, de kommer inte att åka ut eller vara i botten, men jag tror inte att de är ett topp 6-lag.
Jag tänker att vi ska ringa in ett annat lag och prata lite mer om dem, nämligen AIK som vi hittar på en 9:e plats i ditt tips då. Det är en ny du grabbar, John.
Han kommer inte vara nöjd med det.
Du en ny start som AIK gör, får man ju säga ändå. Det ska satsas mycket ungt nu. Vi ser att kostnadsbasen ska vara ner med 15%. Man jobbar ungt och kommer försöka sälja, och det gäller att ha tålamod och så vidare. Du kommer från den här klubben, det var bara några månader som du var där, John. Vad är din känsla kring AIK och det här steget som de nu tar?
Ja, men alltså det är väl så där man har hört många, många gånger förr. Man har, ja, det ska göras då si och det ska göras så, det ska göras allting. Jag tror någonstans, man någonstans som supporter har väl landat någonstans i att man vill se det hända också. Utan det är så här, prata i all ära, men någonstans vill vi se att det händer också. Och jag tror att AIK måste börja göra om, göra rätt och liksom lägga de stora stenarna först och sen fylla på med allt det andra liksom. Och jag tror att man har tagit lite saker i fel ände. Man har velat göra allting samtidigt, och då går det inte.
Nu är det ny tränare, José Ribeiro, som kommer in. Vi har sett att de har spelat mycket unga spelare. Det är Charlie Pavey som har gjort det bra, Sadok Johanna, Stanley Wilson har lirat också. Finns det något som du har sett som är positivt, som skulle kunna göra att de slutar högre än den 9:e plats?
Nej, men AIK är ju en sån förening som kan sluta mycket, mycket högre. Alltså jag menar, det är ju så, får de vind i segeln om man får med sig de där supportrarna. Det är aldrig roligt att komma till Strawberry som kokar och alla supportrar tror på det. Alltså då är det jobbigt att möta AIK oavsett. Men jag menar, någonstans är det så. Men med det du säger med det här unga laget, att börja gå emot, börja vara jobbigt. Jag menar, ja, om du frågar de flesta AIK-supportrarna så kommer de nog säga, men vi har ett mellanår. Vi kommer nog hamna nya någonstans. Men sen när väl förlusterna börjar knaplas in där, ja, supportrarna glömmer ganska snabbt att de tycker inte om den känslan att förlora. De tycker inte om en känsla att förlora ett derby. Och sen är du ung spelare då och det börjar blåsa i en klubb som AIK, då kan det bli jobbigt.
AIK är byggt på sitt försvarsspel och på fasta situationer. Nu är de ju fullständigt bedrövliga på fasta faktiskt. Släpper in mål igen i helgen mot Örebro på en hörna. Och det är ju någonting man snabbt måste fixa. Men då tänker jag ju på de här spelarna man har. De är kvicka, de är fina med bollen och sånt. Men kan de försvara på fasta? För att det är lätt att gå och ställa sig på Sotte och kanske någon till. Och sen så kan de inte röra sig. Vad händer då? För där ser jag ett stort problem. Det är varenda match hittills har det varit problem på fasta situationer för dem. Så där kommer vara en grej som de måste rätta till. Och sen försvarsspelet då, att förut har det liksom varit tufft att möta AIK och det är svårt att göra mål på. Nu släpper de ändå in mål hela tiden, och då blir det ju ännu större krav på att man måste göra mål hela tiden. Och det där är ju inte typ AIK, att man ska liksom vinna med 3-2 eller 4-3, utan man ska vinna med 1-0, 2-1 kanske så. Och man går ifrån den nu, och det är som John säger, det är liksom bra. Jag får höra av alla, det ser så bra ut för AIK för att de har 4 passningar ihop. Men vad blir utav det? Hur många vinster har det blivit? Hur har det sett ut och sådana här saker? Det går inte bara att säga att det ser bra ut när man inte vinner, så att säga. För det bygger ju också någonting. Men det
klarar
klart...
man sig på försäsongen kan man klara sig på det. Försäsongen och träningsmatcher och till och med svenska kuppen kan du ju klara dig på att det ser bra ut. Det ser bra ut. Alltså Gais till exempel. Jättemånga har tagit upp Gais-matchen med mig. Att det är så här, ja men vi gjorde en bra match mot Gais. Ja, men slutresultatet blir fortfarande att vi förlorar. Och jag menar, är det för många sådana matcher att man helt plötsligt säger så här, men AIK är 8 matcher utan seger. Ja, men det har sett bra ut. Ja, men det spelar ingen roll. Alltså det är A-lagsfotboll vi har att göra med, det är ju en tabell. Det handlar om att få in poängen. Och jag menar, någonstans när vi såg för taskiga ut rakt igenom, men var oslagna en match innan uppehållet, ja men då var det svårt för folk att säga någonting och tycka någonting. Inga supportrar kunde kritisera oss för att vi fortsatte bara vinna. Och jag menar, någonstans så kommer alla de här supporterna som ändå hejar på AIK, som de tycker är en stor klubb, de kommer helt plötsligt inte bara tycka att det är okej att spela fin fotboll men inte vinna fotbollsmatcher.
Ja, det är utmaningen. Tålamodet är ju A och O. Man har mycket nya ledare också på olika positioner. Mika Takula till exempel, rekryteringschef. Vad får du för intryck där?
Nej, men de har ju bestämt sig nu att de ska spela unga, hitta unga, och de ska framförallt tunna ut truppen. Jag vet inte hur många ni var ibland, John. Det kändes ju som att det var 2-3 lag som tränade samtidigt. Så där bör man göra någonting åt, såklart. Sen det här, det är ju spännande att köra unga egna, men det tycker jag ju att AIK alltid har gjort. Om man tänkte på blå linjen och vilka försäljningar man har gjort och så. Det är ju inte någonting som jag tycker att man ska liksom trycka på, för så har det alltid varit i AIK. Är du bra och ung får du chansen liksom. Det finns ju andra lag i Stockholm som är tvungna att köpa från BP för att de ska liksom på något sätt ta åt sig att har gjort en bra ungdomssatsning, men de har köpt från BP. Där hade man ju mer kanske tänkt att vi måste börja titta på vad, hur ser vår akademi ut, hur ska vi jobba för att få fram egna spelare och sånt. Det är ingenting AIK behöver göra, tycker jag då. Men nu har man ju lagt den kraften på att man ska spela in unga, det är där man ska få in pengar, för att AIK är fattigast liksom nu och sådär, att man behöver få till dem, och det köper jag.
Men skillnaden har blivit då att innan så kunde du ta upp spelarna som AIK alltid har gjort 100%, men för att man visste att de hade det i sig.
Jaja.
Nu är det ju att de måste göra det oavsett om de vet att till exempel en ung Alexander Isak, men de visste man ju, han har ju det, han kommer ju kunna göra det på den här nivån, eller vem man hämtade upp. Nu är det ju så att nu är det ju mer ett måste, om du fattar vad jag menar.
Jaja.
Att även om den här spelaren är en helt redo då, nej, men vi har ju ingen val, och det är där man inte vill hamna. Om du fattar vad jag menar.
Nej, men så är det. Och det är där jag menar att man ska spela dem för att de är bra och inte för att de är unga. Typ. För då är man illa ute. Mm. Det är det som John säger. Men de har ju liksom varit bra på att släppa fram unga. Ja. Med liksom Ayari, lillbrorsan, och du har ju liksom ja, men många av de här unga spelarna som är på gränsen. Så att, och då liksom säga så här, för att vara 8 och lite neråt, 12, där räcker de ju. Men det är ju också att man ska vinna i AIK och sådär. Och det blir också så att det är en liten fördel de har. Det är att om Filling gör ett mål, så är han värd 100 miljoner direkt. För att han är i AIK, för att det är mycket folk och tittar och sådär. Så om jag som liksom en scout skulle åka och titta på honom och göra mål på liksom, jordgubben, och det är liksom mycket folk, då ger det lite mer än om man är som 7-8 tusen och ska göra ett mål. Så är det ju. Det är fördelen. Och då måste man ju liksom ha tur med att de lyckas, så att man kan börja bygga därifrån. För att de är inte illa ute så, men de är illa ute ekonomiskt, och det är där de ska försöka ta in spelare, liksom sälja nu, för att det ska bli så. Men då ska supporterna orka hålla det också, och vi som har varit i närheten av det där vet att det där tålamodet brukar inte vara så där jättelångt.
Sen i år tror jag att det kommer falla ännu mer ansvar på spelarna som Sotirios, Kristoffer Nordfeldt, Mats Stykosen, att när du har fallit bort, det är så här, ja, men det var inte för inte när det stormade som vi stod längst fram alltid och fick ta emot allting. Vi som fick ta alla intervjuer, vi som fick ta alla smällar. Och jag menar, det är...
Hur mycket tar det på en? Alltså, hur mycket påverkas man även på plan?
Men det är ofta de som står det där längst fram, de är ju vana vid det. Alltså, jag menar, det var ju ganska bekvämt att vara AIK-spelare när man hade John Guidetti i laget. För att om man går in på Twitter så var man ju ganska grön. Det var jag som åkte på den. Alltså, så, men när du spelar vid derby, så visste ju de andra gubbarna att, vet du, jag kan gå ut och spela nu, för att förlora vi en dålig match, då kommer vi skriva om John istället. Att han var katastrof, och så kommer jag försäkra allting. Så jag menar, det är ju den tryggheten man kan ha i det. Men tar du bort alla dem, då helt plötsligt så står de unga där. Och då har du inte någon John eller någon Anton att kritisera. Ja, men då är det ju de andra som får ta det. Så kan Flataker ta lika mycket som jag kan ta, och fortsätta ställa sig upp och fortsätta trumma vidare. Och det är där det kommer vara så viktigt att Kribba, Sotte, alla de som har varit med. För det är skillnad att spela i en sån klubb. Det är liksom, det är människor ändå, det ska man inte glömma. Och du vet, när man får tugga gräs, då måste man vara stark alltså.
En av de där rutinerade som ska ta ansvar, du nämnde honom, Sotirios Papagiannopoulos, finns nu med oss. Tack så mycket för det. Ja, jag vet inte om du har suttit och lyssnat på snacket här, Sotte. Vad är dina tankar om ja, men kanske den extra pressen som finns i AIK också, och klara av att spela under den?
Jag har inte lyssnat faktiskt, men jag är så glad att få prata med John. Det var ett bra tag sedan, och det här är enda tillfället man får.
Han ser tid, jag jobbar, bror.
Nej, det är klart att det kommer alltid finnas en enorm stor press att spela i AIK. Och så kommer det vara, och så har det alltid varit. Men det gäller att de här lite äldre spelarna, som det är typ 2-3 stycken bara, får ta lite mer ansvar.
24 år nu, sa det.
Ja, exakt. Nej, men att till exempel, jag tänker mer på mig och Kribba då, som får... ja, steppa upp och ta hand om den här gruppen.
Men det tryckte jag på innan också, att det kommer ligga enormt mycket ansvar på er två. Och jag vet ju redan, sen jag har varit där, tiden ni lägger ner är mer än vad som egentligen ska läggas ner hos en fotbollsspelare, om hur mycket ni bryr er om gruppen och allting. Men vi kunde ju ändå sprida ut det på lite fler människor förra året. Och jag menar, redan då var det ju att vi gjorde mycket. Jag menar, nu fattar du ju själv att det kommer läggas ännu mer på er. Hur tacklar du det, tror du?
Alltså, för att vi någonstans ska lyckas med våra mål i år, så tror jag då blir det enormt viktigt att de här unga spelarna har en miljö som de trivs i och som de kan utvecklas. Och det har vi pratat om, och vi ser fram emot det här. Det är nya tider, och jag är positiv.
Vad är det för känsla i laget annars med nya tränaren här, José Ribeiro? Vad han tryckt på, och hur är det att tränas under honom?
Känslan är jättepositiv. Nu såg det bra ut senast mot Örebro. Vi gör jättefina mål, men återigen så har vi hamnat genom, jag vet inte vad man ska kalla det, men släpper in mål igen på en fast situation. Och det har vi jobbat ganska mycket med för att försöka få bort såna små grejer som kan kosta oss poäng, helt enkelt.
Ja, det är där jag är lite kritisk, för att ni släpper in varenda gång det blir en fast situation. Problemet är ju att det är det man ska ställa sig på. Det kanske är någon till som gör att inte ni får fritt. Sen är det ganska kortväxt AIK och lite så här lirare som inte tycker det är skitkul kanske att markera och sånt. Och du vet ju själv hur det är i Allsvenskan. Det är mycket mål som görs på fasta. Det är viktiga matcher som avgörs på fasta. Det som ni alltid har varit så starka på. Jag tänkte just fråga där hur mycket ni har lagt på det. För att det var ändå så att Örebro och inte heller svimra på fasta. Men till och med de gjorde mål mot er. Då känner man ju riktig oro, skulle jag säga.
Så här, jag tror bara varje spelare måste ta mer ansvar. För vi såg matchen, vad var det, Real Madrid mot Manchester City. Då är det Arda Güler som håller på och markerar Haaland. Och det gick ju bra som helst. Så det gäller bara att spelare för spelare tar ansvar och verkligen gör jobbet. För som sagt, vi var riktigt bra förra året på fasta. Vi avgjorde flera matcher på fasta situationer. Och nu känns det, bara för att vi ska spela och det ser mycket bättre ut, så ska vi inte hålla på med de här mindre viktiga, om man kan kalla det så. För det här i slutändan så kommer det ge massa poäng.
Men får jag ställa en fråga, så att det nu är ju liksom tongångarna i media, och jag vet inte riktigt hur de är från supporterhåll, men lite att det här, att det är ett mellanår, det är ett år där man ska liksom någonstans bygga om, alltså börja om från grunden. Men du vet ju själv som AIK-spelare under några år att det går ju fort åt båda hållen. Det går ju fort åt båda hållen, med det att får man några bra resultat, ja, men då blir det vind i segern. Eller får man några resultat emot, även om man ska vara ett mittenår, så vet ju hur supporterna snabbt vänder sig. Alltså, är det någonting ni har pratat om hur ni ska hantera det? Eller vad är era förutsättningar och tankar inför det liksom?
Jag tror att de flesta är medvetna om att hur det ligger till i klubben och problemen man har. Att det är dåligt med pengar och det finns inga spelare och så vidare. Men i slutändan så supporterna, de bryr sig inte om ett mittenår. Och jag tror inte många spelare i vårt lag hellre, vi ska gå ut nu och så ska vi försöka spela oss till en, jag vet inte, 9:e plats eller 8:e plats. Och det här, nu blir det här tråkiga svaret, vi ska försöka vinna varje match. Men det måste ju bli så. Vi ska gå ut, mycket unga spelare, de får ta för sig, vi äldre får ta för oss och hjälpa till. Börja Allsvenskan så gott som det går och sen bara jobba sig in. Och då kan allting hända. Vi är ett bra fotbollslag, vi har supporterna bakom oss. Och så här, jag ser in, vi kommer inte sluta 8 eller 9.
Du var jättearg på mig där ett tag.
Ja, det var jag.
Jo, men tänk dig så här, så att ni spelade typ 13 matcher förra året med ett erfaret lag utan förlust. Ni kommer 7:a.
Ja.
Det är en placering borta ifrån som du tycker är dåligt. Men du förstår vad jag menar. Alltså, då var det ett erfaret lag, ni spelade på ett annat sätt och allt sånt här. Jag kan ju tycka typ att om ni skulle bli nya nu och fortsätta spela det här spelet ni gör och utveckla det, få bort fasta situationer, liksom fortfarande liksom vara, då skulle det där kunna ändå vara positivt, om du förstår vad jag menar. Inte positivt positivt, men att ni märker att de blir bättre, de unga. Det är lite upp och ner, för det är ju så det är med unga. Det är ju det som är den stora skillnaden. När de är bra så kommer ni vara jättebra, och när de har dåliga dagar så kommer ni vara svagare. Alltså så är ju fotbollslivet när man är ung och sådär. Men att ni skulle hamna någonstans i mitten då med en jättestor utveckling på både spelet, spelare och allting, skulle jag kunna tycka ändå var positivt, även om jag fattar att ni vill vara topp 6 och allt det där. Men just att så länge ni känner att ni utvecklas ändå. För förra året så spelade ni 13 matcher utan förlora, men det var ju bara sämre och sämre. Och sämre spel, inte en passning rätt. Det var bara sparka bort bollen och liksom hoppas på att det skulle bli någonting. 40 minuters spel på 90 minuters matcher och så vidare. Alltså det var ju bedrövligt att se det ibland. Men då handlar det bara om resultat. Nu är det ändå något annat, menar jag. Så att jag fattar ju att ni vill vinna serien. Det är därför ni håller på och sådär. Men jag förstår ungefär vad jag menar. Att jag ser inte som så negativt om ni skulle komma 8-9 om ni får liksom utvecklas ändå.
Ja, alltså jag håller med dig, och jag hör precis vad du säger. Men alltså så här, jag, nu ska jag inte säga att jag är gammal, jag är ung fortfarande. Men jag vill försöka bidra så mycket jag kan och försöka göra någonting och försöka skapa någonting och vinna någonting med AIK. Och tiden börjar rinna ut. Så klart att det kommer vara svårt. Men allsvenskan är som den är. Alla lag kan vinna mot alla. Det kommer bli jämnt. Och jag vet inte. Jag är positiv och jag hoppas bara. Jag vet inte att om jag kanske är för mycket och tror på oss för mycket. Men i slutändan så...
Vet du, Sotter, jag köper dig. Nej, jag köper dig så mycket. Jag menar, som äldre spelare, det kunde vara en frustration för mig också. AIK ville bygga om, AIK ville bygga om. Och jag är så här, men jag är här nu. Jag kommer inte vara här så länge till. Jag vill vinna någonting nu. Och jag tror att det är det exakt Sotter känner också. Att han kan inte gå runt och tänka på vad är AIK om 5 år. För då är han i Grekland. Så förstår jag, menar, så att jag menar, någonstans han vill ju vinna här och nu. Och därför fattar jag att man... Han vill inte höra ordet ett mellanår, utan det är så här, Sotte vill göra någonting nu och han brinner för AIK och han vill ha någonting att visa för det liksom. Allting han lägger ner tid och energi. Så jag fattar att vi är jobbiga som sitter här och säger så, men ja, du gör det bra.
Ja. För det var alltså förra året, så jag tror vi blev tippade 7 eller 8 i någon sån här expert. Och vi kom ju 7. Ja. Men ändå så fick vi massa kritik, så det spelar ingen roll vad alla experter...
Nej, men det är ert fel. Du säger att vi blir bättre än 7. När det blir 7, då kan du inte säga att det var bra sen.
Ja, men vi ska bara... vi måste också tänka på att det är jättemycket unga spelare, och i slutändan, vi kan inte bara lägga all press på till exempel Kevin, Johanna och Jannik. Att det är de som ska göra det. Så för det som du sa, det kommer vara mycket upp och ner, men vi ska försöka hålla en stabil nivå.
Första anhalt, premiär mot Halmstad. Lycka till där, och stort tack för att du var med här.
Tack.
Ja, gracias, hermano.
Det är grekiska, gracias.
Nej, spanska. Men spansk tränare, det är det. Jag har försökt få in han där. Ja.
Hörrni, Sotter finns inte med i det laget som ni har tagit ut. Ni har tagit ut ett All-Star-lag från Allsvenskan, så som du ser ut just nu. Och jag tänkte vi tar igenom det lite kvickt, för det kan kanske skapa reaktioner. Ni har hjälpt åt, ni har tagit varsin sida, kan man säga.
Ja.
Varna här i målet. Sen är det Wembanyama, Abdullah Iqbal, Pontus Jansson, Elliot Stroud, Gustav Lundgren, Silas Andersen, Tesfaye Tekki, Taha Ali, Nahir Besara och Boateng på topp.
De hänger kvar.
De hänger kvar antagligen.
Ja, det är ett superlag.
Ja, ska vi stanna till på vad var det svåraste av de som du plockade?
Nej, det svåra var ju att veta vissa spelare om John tyckte att de var vänster eller höger, eftersom de spelade centralt. Det var väl det svåra, för vi visste ju inte vad vi gjorde. Vi gjorde det hemma, så att säga, så fick vi inte veta någonting. Så att, det var en liten halvlurig grej. Men jag till exempel högerbacken från Häcken, som jag tog ut som årets nyförvärv förra året, som får korsband tidigt. Jag tycker att han börjar se bättre och bättre ut. Gustav Lundgren var ju självklar för mig på högerkanten där ju. Och Iqbal var ju super mitt back. Alltså, så att jag tycker att det var ganska lätt. Men sen så, det finns ju alltid åsikter om allting. Så, men jag tyckte att jag hade en fin högersida.
Ingen Victor Eriksson som mitt back.
Nej, alltså mitt största frågetecken var väl Stroud kanske. På grund av att vi skulle ställa upp i en viss formation. Jag vill ha med honom oavsett. Och jag menar, han spelar ju absolut i en femback och är väldigt offensiv. Men ofta när man tar ut så här världslag och du vet, samlar ihop de bästa, då tänker man att vi ska väl ha mest boll, han kan ju springa upp där ändå, det löser det här lite så. Så att jag menar, det var en spelare jag ville ha in, och då tänkte jag att det kanske inte är hans position att spela en fyra, men han löser det, jag vill ha han där ändå.
Ja, precis, 4-4-2 var ju tanken i det här laget då. Botheim på topp.
Ja, alltså jag tycker ju det är en kvalitetsspelare som besitter egenskaper. Jag tycker, vi jämför honom med Priske. Priske som vann skytteligan förra året. Då tycker jag, nej, han vann inte ens skytteligan, det gjorde han inte. Eller gjorde han det?
Jo, delar med
delar, exakt. Mm. Ja. Så att det, man är, för mig, för mig Botheim är ju en bättre fotbollsspelare. Alltså det är en mycket bättre fotbollsspelare. Och får han det och bara få lite rull på det, då tror jag han kan vinna skytteligan. Det är inte tråkigt att spela i Malmö när det går bra.
Men du ska ju, som du säger att Malmö ska vinna, så måste ju han göra 15 plus.
Så är det ju.
Annars
så är det ju. Så jag menar, man försöker ju tippa här, men alltså, vad ska jag veta? Ja.
Nej, men omöjligt. En sak då är att när Botheim kom och slog igenom, gjorde ju jättemycket mål i rad och allting. Men sen hade han en väldigt lång streak innan han var skadad, som inte, när han inte gjorde mål heller. Så att han är väl lite en sån här klumpmålskytt som jag brukar säga, att när det väl börjar så kan det rulla på ganska mycket, men går det ett tag så kan det också gå en bit, men spelar man nya i Malmö FF så du kommer ju få dina chanser, ja. Så det är bara raka in dem egentligen, alltså man ska vara ärlig så. Men det beror lite på hur de spelar, känner jag, för som du har sett ut på träningsmatchen, då blir det lite själv där uppe och då är det lite enklare att ta emot honom. De behöver kantspelet funka, för i boxen är han ju helt brutal liksom, så att han har potential att vinna skytteligan, absolut. Men då tyder det på att Malmö måste vara väldigt bra.
En annan som har potential att vinna skytteligan, Robbie Ure. Vad tänker ni om honom? I Sirius.
Jättebra spelare, och det är samma där. Ska Sirius ta nästa steg så måste han också göra en 12-15 mål, så är det ju. Han har potential att göra det. Jag tänkte från början när han kom, skotte, konstgräs, så kommer det här bli? Och det såg ju liksom lite ut så där till och från. Men sen kom han in i det. Det är en jättebra spelare, och så som offensiv fotboll som Sirius spelar, så förväntar jag mig att han ska göra många mål.
Men att sätta han före Botheim i en allsvensk drömelva och före i skytteligan när man spelar i Sirius kontra Malmö, det blir svårt för mig att göra faktiskt, om jag ska välja.
Det kommer in frågor till oss, det är härligt. Ni kan skicka in dem på fotbollskanalens Instagram. Jag tänkte vi kan ta en när vi ändå pratar om det här. Er mest underskattade spelare i Allsvenskan 2026. Har ni någon på rakan? Nu sätter jag på pottarna.
Ja, men lite så är det, för att de flesta har med någon form av förväntning. För det där det handlar om, ju liksom, vem ska ta nästa steg och sådana saker. Men det finns ju många mittbackar i guys som jag tycker att de skulle kunna kliva fram i de spelarna där. De går ju runt på så mycket så man vet inte, men de är rätt så bra allihopa, de där fyra, kan jag tycka. Och de får väldigt lite cred, för det är mycket jag pratar om andra spelare i guys hela tiden, men de har riktigt bra mittbackar. Så jag ser väl alla mittbackar där då.
En spelare som jag slänger ur då, det är en som jag faktiskt själv tycker har fått för lite beröm, och hur faktiskt bra han är och nästan internationell nivå, det är Dino Besirovic i AIK. Han har varit fruktansvärt viktig för AIK fotboll under en lång tid, och en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare. Gör mycket i det tysta, han får inte så mycket hyllningar och så mycket beröm, men jag tror när ännu mer när du kollar på det unga laget de har i år, han kommer vara extremt viktig, tror jag, för AIK.
Men är sexa hans roll?
Alltså grejen är att han kom ju inte AIK. Han är ju en defensiv box-to-box mittfältare. Liksom gillar att spela centralt. Första matchen han kom in så skulle han ju spela striker med mig. Tittade på mig bara, John, vad gör jag här? Jag fattar ingenting. Han har ju spelat alla positioner förutom faktiskt där han är som bäst. Och när han har fått spela där, då har han varit riktigt, riktigt bra. Så att jag tror att han kommer ta ett kliv i år.
Det finns mycket åsikter och tankar om detta såklart. Ni kan vara med och bidra där också på Fotbollskanalens Instagram. Tyck till där vilka spelare som John och Alec har missat här, så kommer det vara grund för en fortsatt diskussion här. Det lär förändras under säsongen också beroende på vem som levererar. Något som inte förändras, det är att på lördag så är det allsvensk fotbollspremiär som vi har längtat. Och därför, jag är ju nostalgisk av mig, jag tänkte att vi ska blicka tillbaka lite. Vad säger ni om det?
Kul. Väldigt kul.
Vi tar oss tillbaka till den 6 april 2002 och en av de mest klassiska premiärerna. Skåne derby, Landskrona IP, titta på inradningen. Boys mot Helsingborg, Boys nykomlingar det här året, har i alla fall kommit femma året innan. Och vilken premiär det här blev. Ber vi om ursäkt till alla helsingborgare nu som sitter och tittar och lyssnar. Men det var en otrolig match, minns ni den?
Ja, alltså det här är så sjukt, för att jag är på väg till Holland med träningsläge med mitt lag Rynninge. Och då hade vi sådär att när vi åkte ner till Holland, då fick vi då sålde vi resultat på hockeymatchen, för körde sportradion hela vägen ner i Sverige då. Och på tillbakavägen så var det den här allsvenska premiären, så när vi kom upp från Holland, och jag höll ju det där, du vet, 1-0 hit eller 0-0 och så här. Och sen så var det då över, som jag då kom jag på att när jag har hållit det, jag har inte köpt ett enda resultat. Och då köpte jag över någonting, att Landskrona skulle köpa över, göra över 5 mål tror jag. Och alla skrattade bara. Och så var det 6-2 va?
Ja.
Och då vann jag hela skiten där. Så att det var ju lite trevligt faktiskt. Så därför kom jag ihåg det. Men det var en ruggig premiär ju.
Och det, liksom, det här är ju ett historiskt dag i Landskrona. Ni hör nu Rude Boys som gjorde den här klassiska 6-2-låten. Otrolig text måste jag säga. Kan rekommenderas. Ni hör själva, det är liksom det är bra tycken här, det liras ofta i Landskrona. Och en som kanske lyssnar på den här hemma då och då är ju Daniel Milovanovic, den stora hjälten som öste in mål i den här matchen och för evigt har skrivit in sig i boys-historien. Härligt att se dig Daniel, hur mår du?
Jo, men bra, det var några år sedan detta hände, så man har blivit äldre kan man väl säga.
Du ser lika fräsch ut i kroppen som då ju.
Ja, tack så bra. Det var snällt, Alexander.
Du har inte gått upp mycket.
Nej, men man håller väl igång med lite sådana här gubbasporter. Det är liksom lite paddel och lite golf. Det är sånt som man får göra. Det är när man avslutar sin karriär. Det är, man får röra på sig.
Helt rätt. Du har ofta blivit påminn om den där ruggiga premiären.
Ja, men det händer väldigt ofta, måste jag säga. Jag kommer väl ihåg den dagen att jag tyckte väl att det var min allsvenska premiär då. Det var min första allsvenska match också, så det var mycket känslor där. Och frågan var om vi skulle hålla. Vi mötte ju Helsingborg, de var storfavoriter, ny tränare. Sören Kratz var där och de skulle bara vinna det. De skulle bara köra igenom allsvenska med det laget de hade där. Och vi var ju nykomlingar då. Det året och fick möta dem och vi fick ju en härlig start och det visste man inte då, men man blev faktiskt historisk och det är ju häftigt att bli påmind hela tiden av den här tiden och det var en härlig premiär.
Visst var Per-Ola Ljung med i ert lag då?
Jajamän!
Hade han precis kommit här eller?
Nej, han hade varit där lite innan faktiskt, så han var med året innan också. Så vi var många från Helsingborg på den tiden också, så vi hade ju Patrik Sundström också.
Just det.
Landskog var ju också rötter från Helsingborg med, så det fanns en hel del som var med där.
Det behövdes inte några extra pepp inför den där matchen?
Nej, och det är ju faktiskt så att det är ju väldigt en ärkerival där liksom, väldigt stort. Jag kom ju från västkusten själv då, så det blev ju väldigt upphåsat när vi skulle möta Helsingborg i seriepremiären och sen också och att vi vann med så stora siffror också. Och vi var väldigt bra.
Och det satt
väldigt bra hela det året också.
Så att jag avtryck på många sätt. Det var roligt när jag läste inför att vi skulle prata med dig, så har jag sagt tidigare att det var en höjdpunkt också. Du fick åka upp till fotbollskväll och sitta med Thomas Wernersson och gänget där också. Bara en sån sak.
Ja, du kan ju tänka dig. Han åker upp i SVT-studion bara det. Ja, det var häftigt faktiskt.
Var det en vinst eller var det något annat?
Hur menar du med vinsten?
Eller? Ja, att åka upp dit. Vad kände du bara så här? Det var sista gången jag gjorde en bra match. Alltså.
Du har ju varit i studion några gånger. Man blir sminkad och sånt där. Det är ju väl ingenting som är så jävla upphetsande. Men det är väldigt speciellt när man är där. Man sitter där. Men det är kul. Det är också ett minne för livet.
Hur gammal var du då?
Jag är 28.
Ja.
Och sen så fick du avsluta karriären på grund av en knäskada, va? Och du är numera polis, eller?
Ja, det stämde bra. Jag fick avsluta där. Mitt knä gick sönder på Malmö stadion där inför 28 000 målskådare. Och där fick jag avbryta alltihopa. Och det var min andra korsbandsskada. Sen gick det inte att rädda mig helt enkelt. Det var färdigt och sen... fick man då sadla om och det är väl lite svårt som fotbollsspelare idag. Man, det är det yrket man kan och det är det man är duktig på. Men det är ingenting som genererar ett jobb ute i samhället sen. Så jag fick ju sadla om fort där och polisyrket blev det. Och det har jag varit sedan 2006.
Det är vi glada för. Jag tror du är grym polis faktiskt.
Ja, tack ska du ha. Det var snällt att vara. Mm.
Vi har pratat om att liksom njuta på något sätt betydelsen av för spelarna, för spelat VM och så vidare. När man har slutat på det sättet, en skada och numera har gått många år, uppskattar man liksom ändå, kan du tänka tillbaka mycket, till exempel på den här premiären då, där du satte sånt avtryck och njuta av det och känna stor stolthet över det som du gjorde?
Ja, men absolut, det är klart man gör det. Det är klart varje gång det är en premiär eller någonting sånt där, det är klart att det spritter lite i kroppen. Alla som har spelat fotboll vet ju det. Så fort det är lite folk på läktaren och det, då vill man ju vara med. Man vill ju avgöra, man vill ju göra det här målet. I alla fall John vill säkert göra det som spelar anfallare och även jag. Vi är där för att vinna matcher, det är därför man är anfallare. Och alltid.
Ja, vad härligt Daniel att få prata med dig och återuppleva de här klassiska bilderna, få lite premiärkänsla inför helgen. Stort tack för det och lycka till framöver.
Ja, tack ska du ha.
Hoppas vi springer på varandra ute någonstans.
Ja, om det.
Absolut.
Mm. Och då, är det fint. Ja, vilken härlig nostalgi.
Ja, nostalgi. Världsklass.
Jaha, en och en halv timme har gått. Premiären avklarad.
Mm. Ja, det gick fort och det var kul. Verkligen.
Verkligen.
Nu längtar man. Nu längtar man.
Det är inte många dagar kvar till lördag, men vi är tillbaka redan imorgon. 17-18.30, då är vi här igen. Fotbollskanalen TV4 Play, jag upprepar bollklubben. Häng med oss hela vägen. John, Alec, snyggt jobbat.
Vi ses framåt.
Tack alla ni som har tittat. Vi ses imorgon.
Tjena.
Ciao.